Gott. Vi ber tillsammans igen. Tack Jesus för att du är här. Tack Fader, himmelens och jordens skapare, för att du är här denna förmiddag och vill möta med oss. Tack för att du är en del av denna församling och att vi får bara öppna oss inför dig och låta dig få lysa in i våra liv den här stunden, den här förmiddagen. Amen. Sökte mig på en lite visuell del idag också. Guds rike. Guds rike, det var någonting som var väldigt centralt i Jesu undervisning. Återkom det till det gång på gång så. Och om man läser Matteus evangelium från början så beskriver Jesus först Matteus beskriver först Jesus släkttavla, och så beskriver han hur Jesus föds, och så berättar han om Johannes döparen och hur Jesus sen blir döpt av honom, och efter det så förs Jesus ut i öknen och frestas och sådär. Och det är efter det här som man brukar säga att Jesus offentliga tjänst, eller man ska säga, börjar. Så då är det ganska intressant där att se hur det beskrivs. Och går vi till Matteus, då skriver Matteus så här: från den tiden började Jesus förkunna, omvänd er, himmelriket är nära. Om man istället kollar på hur Markus beskriver samma sak, så skriver han så här: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Så Guds rike är nära, himmelriket är nära. Så det som Markus beskriver som Guds rike, det beskriver Matteus som himmelriket. Alltså kan vi utgå från att de menar samma sak. Matteus är den enda av evangelisterna som skriver himmelriket. Och studerar man Bibeln lite närmre, och speciellt evangelierna, så kan man se att de olika författarna, de skriver till en speciell målgrupp eller med en särskild utgångspunkt. Och när det gäller Matteus så hade han just judarna, som det var de han skrev sitt evangelium till. Och det kan man komma ihåg här. Så han använde uttrycket Guds rike några gånger, men för det mesta så skriver han himmelriket. Och det är alltså bara han som gör det. Och antagligen så vill han med det poängtera rikets andliga dimension. Men också så var det för judarna i allmänhet, så försökte man ju undvika att använda eller nämna Gud vid namn. Så jag tror att ett vanligt fel vi gör när vi läser det som står om himmelriket, så tänker vi på en fysisk plats. Vi tänker på något ställe vi ska komma någon gång i framtiden, någon gång när vi dör. Men det är inte det handlar om. Himmelriket är nära, sa Jesus. Och om vi läser en annan översättning så står det: himmelriket är nu här. Och faktum är det att när Jesus talar om Guds rike eller himmelriket då, så säger han gång på gång att det är nära, det är här, det är tillgängligt, det är mitt ibland er, det är inom er. Så det handlar alltså inte om livet efter döden, utan det handlar om livet här och nu. Det här livet. Och om vi tar och förflyttar oss bakåt i tiden och försöker leva oss in lite i vilka förutsättningar människorna som Jesus talade till, vad situationen de levde i, försöker föreställa oss hur deras omvärld ser ut, så kommer vi se en ganska stark kontrast som målas upp. Vi har dels det judiska folket. Ett folk som de ser sig själva som Guds utvalda folk. Man är Guds folk. Och man är ett rättroget och utvalt folk. Man är goda människor. Men samtidigt så lever man i en verklighet där man är underställda romarna. dessa, som de ser då, dessa onda människor som har hedniska gudar och sådär. För romarna ockuperade ju vid den här tiden hela Medelhavsområdet. Och ja, mer än så. Så romarriket, det var den största och kraftfullaste verklighet som fanns för dem. Men med deras kejsare då, Caesar i spetsen. Caesar var ju en titel som alla kejsare fick där. Och romarna var överallt och judarna, de kunde inget annat då än att rätta sig efter dem. Vi läser ganska ofta i Nya Testamentet om tullindrivarna. Och de blev föraktade just för att de gjorde romarnas ärende. De beblandade sig med dem som judarna i allmänhet inte ville ha något med att göra. Så judarnas längtan, det var att återigen få bli ett fritt folk underställda endast Gud. För om det fanns en Gud och om han hade skapat hela världen och de nu var hans utvalda folk, så då kunde ju inte det vara rätt att de levde under ockupation av dessa hedningar. Så gick tankarna hos många där. Det fanns i och för sig många olika grupperingar bland judarna. Det kanske det gör fortfarande idag. Men alla tänkte lite olika om situationen de befann sig i. Alltså som ockuperade under Rom. Det blir lite historielektion här idag. till att börja med. Men de hade olika tankar då på hur situationen såg ut och hur Gud skulle befria dem, hur Guds folk skulle återupprättas. För det var ju det löftet de levde på. Det var det de hade hört genom profet efter profet, att det skulle komma en kung och de återigen skulle bli ett fritt folk. Vi kan kolla på några exempel bara för att se hur komplext det var. Vi har några som kallas zeloter. I Bibeln så hör vi om Simon zeloten, men han var inte en av dem, så det är lite missvisande där. Men de i alla fall, de ville ta till våld mot romarna och driva ut romarna för att på så sätt få makten själva. Zeloterna var de som var de stora pådrivarna under det judiska uppror som kom runt år 70. Och då man erövrade Jerusalem för en kort tid. Sen har vi de som kallas herodianer eller Herodes anhängare. De ville egentligen göra det bästa av situationen. De var lojala under den romerska ockupationsmakten och de böjde sig under romarna och accepterade läget. Och vi läser om dem några gånger i Nya Testamentet när de tillsammans med fariseerna då argumenterar mot Jesus. Sen har vi ett gäng som kallas essier. De tyckte att det enda sättet att behaga Gud, det var att skapa ett alternativt samhälle ute i öknen. Man isolerade sig där och vände sig helt och hållet bort från samhället och slöt sig samman i klosterliknande gemenskaper. Vi har till exempel Qumran-sekten som man brukar kalla dem, där man hittade döda havsrullarna. De var essäer. Och deras strävan då var att låta det sanna prästerskapet få den avskildhet som det rena livet som de förtjänade där då. Gick bara att uppnå där. Sen har vi fariseerna. Sitter med min pappa ihop där. Det är en gruppering som vi har hört talas om lite mer då genom Nya Testamentet. Och de tänkte ju lite så här att om vi bara följer skrifterna lite mer, Gamla Testamentet, Mose lag. Om vi fick mindre synd och mer fromhet ibland oss. Om det fanns fler rättfärdiga och färre syndare ibland oss. Färre prostituerade, färre fyllon och färre anhängare till romarna. Då skulle Gud sätta stopp för den romerska dominansen. Så de tänkte att det är syndarnas fel att vi är ockuperade. Det fanns flera olika grupperingar, men om vi tittar lite närmare på romarriket så kan vi se några intressanta detaljer där också. Dels har vi kejsaren Caesar. Han hade en titel på den här tiden, eller det var nog mer en titel som de hade lagt på sig själva. För som Roms kejsare så såg man sig själv som den gudomlige sonen. Kejsaren kallade sig alltså sig själv för Guds son. Och visst är det intressant att Jesus kommer till jorden just i den här tidpunkten på den här platsen i historien. Och dessutom när romarna var ute i fält och kanske hade erövrat nya områden. Och skulle man meddela det här hem till Rom, hem till kejsaren. Då sa man, här kommer glädjebudet, här kommer evangelium. För det är det evangelium betyder. Glädjebud, goda nyheter. För om vi läser igen i början av Markus evangelium. Så skriver han just så här. Här börjar glädjebudet om Jesus. Här börjar evangelium. Så Markus, han har valt sina ord väldigt noga. Och visst är det intressant. Och Markus evangelium säger de som har studerat det lite mer. Antagligen är skrivet till en församling i Rom. Vilket gör det lite mer intressant också, tänker jag. Så det är två olika slags glädjebud, två olika slags goda nyheter. Och så det som skrivs om Jesus och det som sägs av Jesus, det är väldigt laddat i den tiden som de lever. Det är som att Jesus, han vill belysa hur fixerade de är vid det förtryckande romarriket och det förtryckta riket Israel. Jag tror han vill säga lite till dem att ja, men ni missar poängen. Guds rike är här nu, tillgängligt för alla. Detta är den verklighet som betyder mest av allt. Strunta i Caesar. Tro på dessa goda nyheter och följ mig. Men i och med att Jesus använde just det här uttrycket så, som en grund för sin undervisning så det är lite, han gör något lite riskabelt också. Han leker lite med förväntningarna hos folket. Vi kan läsa i Johannes evangelium att Jesus står så här. Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Folket ville göra Jesus till kung med våld. Många drömde nog om att profetierna skulle besannas, att en stor övermänsklig befriare skulle komma och kämpa ner romarna och återställa judarnas status som ett Guds sanna folk. Och kanske är det därför som Petrus, en av Jesu lärjungar, blir så upprörd när Jesus vill tvätta hans fötter. Han säger, men du får inte tvätta mina fötter. För så agerar ju inte en stor kung. Och det kanske är därför som samma Petrus lite senare i Getsemane trädgård drar sitt svärd och vill hugga, eller han hugger örat av en av soldaterna. Han kanske tänker att nu är det dags, nu ska det stora slaget äga rum när Jesus verkligen visar dem vem som har makten mellan Gud och den romerska kejsaren. Men Jesus, han kliver in mitt i deras förväntningar och slår det helt i spillror och visar på Guds rike på ett helt annat sätt. För om vi går tillbaka till de här olika grupperingarna bland judarna, vilka av dem anslöt sig Jesus till? Ingen av dem, eller hur? För vad Jesus gör, det är att han lyfter fram dem som ansåg sig som mest rättfärdiga, fariseerna. Och så gör han en illustration. Han tar upp en smutsig kaffekopp och så diskar han utsidan på den. och så säger han att ni måste vara mer rättfärdiga än fariseerna, för de diskar bara utsidan av koppen. Och så tar han det ännu längre till och med och så säger han, ja, men till och med de prostituerade kommer in i Guds rike före fariseerna. Jag tänker det här måste varit chockerande för många att höra. För många tänkte nog inte att man kunde vara mer rättfärdig än en farisé. Och dessutom så ses Jesus på fester tillsammans med prostituerade och med tullindrivare och alla människor som alla andra såg ner på. Och han till och med dricker och äter med dem. Det yttersta förräderiet. Så om Jesus säger att fariseernas moraliska standard är för låg, hur kan han då umgås med de här människorna? Så det rike som Jesus introducerar, det har helt klart andra spelregler än vad man då var van vid. Sen när Jesus själv skulle beskriva Guds rike, när han undervisade om det, han var egentligen inte så där jättetydlig, utan han talade nästan alltid i liknelse, i bildspråk. Så här kunde det låta. Guds rike är likt en man som sådde god säd. Guds rike är likt ett senapskorn. Guds rike är likt en surdeg. Guds rike är likt en skatt. Guds rike är likt ett nät som kastas i sjön. Och så vidare. Ibland kan vi tycka att Jesus kom igen var lite mer tydlig. Men till och med hans lärjungar tänkte så. För vid ett tillfälle så kommer de fram till honom när han har berättat en liknelse. Och så kommer de fram och frågar: varför talar du i liknelse? Och säger Jesus så här: därför talar jag till dem med liknelse, ty fast de ser de inte, och fast de hör så hör de inte och förstår inte. Och Jesus han avslutade ofta sina liknelser med att säga just så här: hör du som har öron. Är inte det, alltså gör man inte det per automatik? Jag tror att vad Jesus vill säga det är att vi behöver lyssna lite djupare. Se bortom det ytliga. Söka innerligt Gud och hans rike. Lyssna till ditt hjärta är ju ett ganska fint ordspråk eller talesätt. Och det handlar ju inte om att lyssna på hjärtslagen. Utan det handlar ju om en känsla. Lyssnar man till sitt hjärta så gör man det som känns fullständigt rätt. Och tar vi med Gud i den ekvationen och låter Gud få största platsen i vårt hjärta, så blir ju det fullständig förvandling. Hör du som har öron att lyssna med. Lyssna bortom det uppenbara och bokstavliga betydelsen, utan lyssna till ditt hjärta, lyssna till Gud. För om vi inte bara lyssnar med våra öron utan också med vårt hjärta, om vi söker djupare och själva försöker förstå vad Jesus menar, så innebär ju det att vi måste engagera oss lite mer. Vi måste komma lite mer personligt i möte med Jesus i en uppriktig ansträngning. Flera av Jesu liknelser kan vi läsa i Matteus 13. Jag tänker inte läsa dem nu, men varje liknelse här innehåller något som är dolt och som till slut blir synligt. Det är säd som sås i marken. Det göms för att sedan växa upp och ge skörd i hundrafalt. Det är ogräs som sås ibland vetet. Där det göms eftersom det i början liknar vetet, men så växer det upp och blir väldigt tydligt. Vi har ett senapskorn, det minsta av alla frön, i alla fall vad de kände till då. Det göms också i marken för att sen bli stort nog att bli bosättning åt himmelens fåglar, som Jesus säger. Vi har en surdeg som har knådats in i eller gömts i en deg för att på så sätt påverka eller jäsa hela degen. Vi har en skatt som är gömd i en åker. Vi har en pärla som är gömd och blir upptäckt, vilket båda leder till stor rikedom. Och till slut har vi även fiskar av alla slag som är dolda i havet för att när de fångas sen blir sorterade i ätliga och oätliga. Så varje liknelse här innehåller också en överraskning. Det är oväntat stor skörd. Det är ovälkommet ogräs, men överraskande åtgärd. Och det är liksom ett superlitet frö blir oväntat stort och så vidare. Och så vidare. Så liknelserna de fungerar så att de gömmer sanningen för att vi måste göra mer än att bara höra med våra öron eller se med våra ögon. Vi måste själva utforska betydelsen, söka svaret. Och när vi gör det så kommer det hjälpa oss att växa i förståelsen av Guds rike. Vilket jag tror kommer överraska oss själva när vi upptäcker det. Så Guds rike, det handlar inte om geografi. Det är som luften, som ett rike som överskrider alla jordiska gränser. Det omger oss som luften, som vinden. Och det syns inte, men det är verkligt. Vi tar en bild. Nu kan det här vara lite svårt att tänka sig in i dagens Sverige. Men säg att vi lever under tiden från andra världskriget till exempel. Tänk dig att du en dag får syn på kamouflageklädda människor som smyger ut i skogarna. Soldater, och du märker stridsflygplan flyger allt tätare. Stridsflygplan från ett annat land. Eller om du plötsligt märker att högt uppsatta politiska ledare börjar försvinna eller mördas under mystiska omständigheter. Då kan man börja misstänka att en invasion är på gång. Om vi börjar höra skottlossningar och flyglarm och det börjar ljuda, så kommer det bekräfta dina misstankar. Ett annat land, eller låt oss kalla det ett annat rike, förbereder sig för att invadera och erövra ditt rike. Jesus han sa så här, eller han lärde oss att be så här: låt ditt rike komma. Tänk om den här invasionen var av ett helt annat slag. Att det invaderande riket inte var aggressivt och ute efter makt. Utan istället var godhjärtat och visade medkänsla. Och ute efter förändrade hjärtan. Tänk om sjuka plötsligt började bli oförklarligt friska. Tänk om vittnesbörd efter vittnesbörd började spridas om att stormar stillas. Sinnessjuka kommer till sans. Hungriga får bli mätta. Hemlösa får bostad. Sjuka blir friska och döda som uppstår. Skulle inte det kunna vara tecknet för att ett annat slags rike, ett annat slags invasion är på gång? Inträdet av ett annat slags rike, Guds rike. Vi sjöng innan i salmen här: så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus där inne klart få skina. Då blir Guds under sett och hört. Och känt, sett och känt. Det talar verkligen till mig i de orden. För jag tänker att om man får del av Guds rike fullt ut så för många kan det verkligen innebära en radikal förändring i det sätt man lever sitt liv. Och det tror jag Jesus var fullt medveten om. För det var därför han i samma mening som han sa Guds rike är nära, så sa han också: omvänd er. Omvänd er, Guds rike är nära. Och det är lika sant idag. Och att vara en del av detta rike som Jesus presenterar, jag tänker det innebär så mycket. Men tänk till exempel att det innebär att man vägrar att döma dem som man anser som syndare. Istället så möter man dem med omsorg och bjuder till och med in dem till sina fester och behandlar dem som sin nästa. Att vara en del av detta rike innebär att man är beredd att konfrontera orättvisa även om det är dyrköpt. Man nöjer sig inte med saker och ting att saker och ting bara är som det är, utan sträva mot att saker och ting skulle, som det skulle och kunna och borde vara. Att vara en del av detta rike kan också innebära att man börjar leva på ett sätt som många andra anser är vansinnigt eller naivt. Vända andra kinden till. Gå en extra mil. Besegra en våld med förlåtelse. Att vara beredd på uppoffring, att alltid visa kärlek. Men jag tror att andra kommer se i den valda livsstilen det djärva och vilda hopp som skulle kunna hela och förvandla hela världen. Så Gud, låt ditt rike komma. Och vi ber tillsammans. Ja, Fader, du lärde oss att be detta. Du lärde oss att be, låt ditt rike komma, Herre. Och vi ber att det ska få komma, bli påtagligt i våra liv i denna stund, Herre. Hjälp oss att ta till oss vad det är du säger, Herre. Hjälp oss att låta dig få förvandla våra liv fullt ut, Herre. Så att ditt hopp för den här världen blir ännu mer tydligt. Låt oss få vara de ljus som den här mörka värld så väl behöver. Låt ditt rike komma, Herre. Låt din vilja ske. I himlen så som på jorden, Herre. Amen.